Jonas, lyssna här. Sex, dekadens, incest, våld, besatthet, girighet, förödande åtrå, nekrofili, extrem musik. Jag kan nästan fortsätta faktiskt hur länge som helst här med ord som väcker känslor. Ämnena i operan Salome, de är ganska tunga, eller hur? Är det här den mest omoraliska operan som finns? Vad tycker du?
Ja, det är många som har sagt det, och man kan ju tänka sig att om man är en rubrikmakare på en tabloidtidning, en sån här riktigt snaskig, då har man precis allting som man vill ha för att sälja lösnummer här. Det är alltså incest i kungafamiljen, som du sagt, det är nekrofili. Det är liksom allt det där som slår på en riktigt smaskig framsida.
Och man kan ju undra varför Richard Strauss ville skriva en opera om detta. Det kommer vi ju komma in på här idag, eller hur?
Ja, den här hade slagit igenom precis i Tyskland som pjäs. Så det var ett hett tema i Tyskland precis i början av 1900-talet.
Och ett ämnen som diskuterades mycket runt den här tiden, psykologi, det var mycket som strömmade.
Ja, det är en hel kultur där som vi kallar dekadenskulturen inom litteraturen, framförallt i Frankrike. Där man börjar att riktigt frossa i såna här saker som ligger bortom den vanliga moralen.
Du, det finns massor att diskutera här om operan Salome, det är helt klart. Det här är Operaguiden om Salome. Varmt välkommen ska du vara till Operaguiden, både du som lyssnar på podden och du som är här på bokmässan i Göteborg idag. Jag heter Britta Svanholm Magnett. Den här Operaguiden är lite speciell. Vi spelar in den inför sittande publik. Hej på er! Hur man än tar till sig den här Operaguiden så är det verkligen en ryslig historia vi har framför oss. Och då menar jag kanske inte ryslig som en traditionell skräckhistoria. Men det finns faktiskt drag i Salome som liknar skräck, i alla fall på ett psykologiskt plan. Håller du med om det, Jonas?
Precis. Vi var ju inne på det alldeles tidigare här att vi kommer ur en kultur precis vid århundradesskiftet 1900. Då man började att gräva i det här som hade kallats gotisk tidigare. Man skruvade till det en variant längre bort. Där har vi den här fascinationen där erotik och död kommer in. Men också religion.
Jonas Lundblad, som är dagens sidekick i Operaguiden. Till vardags musikvetare och även Sveriges Radio P2-medarbetare. Välkommen till Operaguiden.
Tack så mycket.
Salome var en riktig skandal redan från början, och även innan den faktiskt blev opera också. För det var som du sa, Jonas, författaren Oscar Wilde som valde att göra Salome till huvudperson i den bibliska berättelsen om hur Johannes döparen togs av daga. Och det Oscar Wilde gjorde var att sätta strålkastaren på en mycket komplex huvudperson, Salome. Vi ska återkomma till det senare i podden idag. Men kombinationen religion och erotiska scener, det blev sprängstoff i Europa i början på 1900-talet, och det kan man ju nästan förstå. Strauss, han utgick ifrån Wildes pjäs, och sen skrev han en egen text till operan, ett libretto. Och premiären den skedde i Dresden den 9 december 1905. Det blev en succé med en gång. Över 50 operahus hade spelat den här operan inom de första 2 åren. En formidabel succé skulle jag faktiskt säga. Och suget från publiken var då enormt, för man var ju så nyfiken på vad det här handlade om och hur Strauss hade tolkat detta. Han fick ett jättegenombrott. Men han hade ändå en liten motgång, för att man fick inte sätta upp den i vare sig London eller Wien, de två stora operahuvudstäderna. Innan vi går vidare och pratar om Salome så ska vi höra vad Per Feltzin har att säga om själva handlingen i operan. Varsågod.
Det är i biblisk tid, på biblisk plats, i Galileen, år 30. Vi har 5 viktiga personer att hålla reda på. prinsessan Salome förstås och hennes moder Herodias som är gift med Herodes. Han är Salomes styvfar, men för att öka det incestuösa i den här berättelsen också hennes farbror. En styvfar och en farbror som är förhäxad av Salome. Allt utspelar sig i Herodes palats. I palatsets fängelsehåla hålls den fångne profeten Johannan, alltså Johannes döparen på svenska. Till de fyra finns en mindre men viktig roll. En ung syrisk soldat, Narabot, nästan jämngammal med Salome. Han har de naturligaste ögonen på Salome, men hon ser inte hans förälskelse. Salome har sedan länge passerat ett vanligt liv och lever nu bortskämd i centrum av allt, men ändå inte synlig på ett normalt sätt. Herodes är alltså uppslukad av en incestuös fascination för Salome, ett begär. Hustrun Herodias ser allt men har inte kraft och position att hindra det. Salome söker efter både förströelse och sanning och upptäcker då den fångne profeten Johannan. Han får inte lämna sin håla, men med hjälp av den unge Narabot lyckas Salome få upp Johannan och möta honom. Men Johannan reagerar kraftfullt mot Salome. Han avvisar henne helt och hållet, men det gör henne bara ännu mer besatt av honom. Den unge Narabot ser Salomes besatthet och förstår att han inte kan få hennes kärlek. Dessutom kommer han att bli bestraffad för att han fick upp profeten ur hålan. Narabot tar sitt liv. Johannan återvänder till sin håla. Nu vill Salome inte ha något annat än Johannans uppmärksamhet. Hon fick ju inte ens kyssa honom. Herodes, Herodias och präster och hovet upptäcker vad som skett. Herodias kräver att Herodes överlämnar Johannan till prästerna och en säker död, men Herodes vägrar. Fången kan ju vara en sann profet. Herodes försöker istället styra bort Salomes besatthet av Johannan genom att be henne dansa. Om hon dansar ska hon få allt hon kan önska sig. Så Salome dansar och hennes enda önskan är att få Johannans huvud på ett silverfat. För att stötta sin dotter ställer sig mamman Herodias på sin dotters sida. Och ja, Salome får Johannans huvud på ett fat. Men när hon kysser det brister det för Herodes som beordrar soldaterna att krossa Salome.
Tack för den genomgången, Per Feltzin. Nu vet vi mer vad det handlar om. Och förutom en biblisk berättelse och eroktik då, så gjorde ju faktiskt Richard Strauss en grej till här. Han tände på gränserna ännu mer genom att addera extremt modernistisk musik till den här väldigt komplexa berättelsen som den redan var från början. Och innan du, jag släpper in dig här Jonas, så ska vi faktiskt börja med att göra...
Precis på hugget att börja säga.
Ja, jag förstår det. Men du får vänta några sekunder till, för att vi måste göra en djupdykning rakt in i orkestermusiken, för den berättar hela historien. Och vi tar starten på operan. Så börjar Salome av Richard Strauss, och jag skulle vilja säga så här, behöver man verkligen sångarna i den här operan? Det skulle lika gärna kunna vara instrument som man hörde här i början.
Både ja och nej skulle man kunna säga. På ett sätt var det så att Strauss, det här var hans första succé till opera. Han hade skrivit så kallade tondikter tidigare om Don Juan och Don Quixote. Han visste precis hur man skapade en historia bara med orkestern. Men han hade liksom kört fast lite i sitt musikaliska skrivande. Han behövde ett nytt sätt, en ny intensitet. Och det fick han just genom, kanske inte så mycket genom sångarna som genom texten. Alltså genom de här karaktärerna. För han gjorde ju den här operan som var helt nytt i hans eget skapande också. Det var att han skapade väldigt tydliga musikaliska strukturer för var och en av dem. Alltså, man känner igen var och en av personerna för att de har ett eget toncentrum. De har en egen klang. De har olika motiv som då kretsar kring varandra.
Små melodier som man känner igen dem.
Precis. Så man kan säga att handlingen drivs egentligen av orkestern. Så den fungerar egentligen nästan alldeles utmärkt att höra utan sångarna. Men han behövde sångarna för att få den här strukturen på det från början.
Och sen hade det ju inte blivit någon opera heller om man inte hade haft sångarna. Det hade varit svårt att sätta upp på någon scen. Något ohyggligt kommer att ske, det sägs precis i starten av en av parserna. Och då vet vi alltså redan från början att det här kommer gå riktigt dåligt.
Ja, det är det vi hör i musiken också från början. Den är ju allting förebådar. De här ackorden som han använder sig av kan han vända upp och ner på olika sätt. Och i den här dynamiken som ligger, den här atonala klangen, så hör man som du säger från början att någonting illa kommer ske. Och det är också något som karaktärerna pekar på. Man kan säga att musiken här hänger ihop med begär från första början. Allting handlar om hur människor ser på varandra i den här operan. Och många av karaktärerna, de är oroliga när de ser det här begäret i blicken hos varandra.
Sen är det också så att det är väldigt mycket kromatik i den här operan, och det hörs i början bland annat om man lyssnar lite längre än vad vi gjorde nu. Det är alltså att tonerna klättrar i halvtonsteg upp och ner. Och sen finns det inte heller någon grundtonart som Strauss återvänder till, utan allting är väldigt flytande. Kan man beskriva det så?
Ja, precis. Alltså det här halvtonsteget, kromatiken, den finns i så många av melodierna och motiven i den här operan. Men också dira, dira. Och det är precis nämligen så att operan står liksom som berättelse och som musik, så står den och pendlar mellan två olika världar. För han kryter till den traditionella C-dur, den vanliga grundtonarten. Den är det rena, det accepterade etiska, men också det gudomliga tonart. Däremot C-dur, det är begäret, det är våldsamheten, det är allt det där som lockar. Och så står de här tonarterna, alltså C och C som ligger ett halvtonsteg ifrån varandra. De står och kämpar med varandra hela operan till slutet.
Bråkar med varandra, och då förstår vi, eller ska förstå kanske. Det är ju ganska musikteoretiskt det här, måste jag ändå säga. Men då ska vi förstå att det här är, nu är det fara och färde. Det är två mord som finns i den här operan. Förstås mordet på Johannes döparen, Johanna Ann, som han heter i operan. Men också mordet på Salome. Och musiken skildrar egentligen morden mycket mer våldsamt än vad vi får se på scenen. För det är i musiken som dramatiken sker, om man lyssnar noga. Man skulle säga att Strauss, han använder orkestern som en målarduk, och så drar han med breda penseldrag över duken. Vi har ett exempel på hur Strauss använder sig av ett så enkelt drag som en liten drill för att skapa en förtätad stämning, och det är mot slutet. Vad är det han gör här?
För att ta en sista liten musikteoretisk utvikning. Det som är så otroligt spännande här, men som man faktiskt hör väldigt tydligt i operan, även om man inte har tänkt på det. Alltså han skildrar det här så direkt, så att oavsett om man blir medveten om det, så är det saker som händer här. Den här lilla drillen, den har en egen tonalitet. Sen hör du det här lilla temat. Och det är alltså ett tema som hela tiden kommer tillbaka när någonting kretsar kring Salome i operan. Och sen hade vi ett litet djupt bottenackord där nere. Och det är att gå tillbaka på Wagner. Han hade ju ett Tristan-ackord. Ett ackord som förberedde döden i Tristan och Isolde.
Då får man lyssna på podden om Tristan och Isolde om man ska förstå vad Wagner-ackordet är för någonting.
Och likadant så finns det ett särskilt då ackord för Salome och hennes död. Och det där ligger liksom, han kan använda toner av det till massa olika melodier. Det ligger där nere, så att man hör faktiskt mycket tydligare än man kan tro. Strauss är mycket enklare än Wagner faktiskt. Wagner är lite mer sådär allmänt teoretisk, men Strauss, de här figurerna är väldigt tydliga kopplade till olika personer.
Bra grej alltså att hålla fast i minnet om man så småningom vill gå och titta eller lyssna på Salome. Kom ihåg drillen då, det är Salome själv. Musiken, den är som en enda lång matta av klanger som avlöser varandra. Men som med alla regler så finns det ju också ett undantag. Och det undantaget i Salome heter De sju slöjornas dans. Musik som han faktiskt komponerade i efterhand.
Och det här är alltså det bästa fristående numret ur den här operan. Det är hitten, kan man säga, ur den här operan. Och då är det lite konstigt, för på ett sätt passar den inte riktigt in i resten. Den står verkligen ut. Den är lite enklare, skriven lite mer direkt då, från det här lite mer spekulativa, hur han bygger de här motiven. Här har vi ett orientaliskt klang på en lite sätt som andra tonsättare har gjort. Lite exotism, men det är väldigt skickligt gjort.
Ja, De sju slöjornas dans hörde vi starten på här, och här dansar Salome, Jonas.
Ja, det här är det man alltid undrar över när man ska gå se den här operan. För det är ju då inte bara det att man måste se ut som en 15-åring, känna som en 15-åring, man ska sjunga som en stor Wagner-sopran, man ska dessutom utföra dansnummer i kanske 12 minuter. Och vissa operadivor, de ryggar tillbaka för det här, och andra har bestämt sig för att det ingår i jobbet att göra det. Och det är alltid lika spännande. Dessutom så i vissa uppsättningar hamnar ju då sopranen i benägenheten att vara naken till slut på scenen. Och det är också sånt där som alltid snackas om. Vad kommer hända under dansen?
Den första Salome, Marie Wittisch, hon vägrade faktiskt nästan att spela den här rollen på grund av att hon ansåg att den var så omoralisk. Men då hotade faktiskt Strauss med att dra bort premiären av Salome från Dresden helt och hållet. Och då kom de till slut fram till en kompromiss. Wittisch, hon sjöng rollen, men hon dansade inte den erotiska slöjdansen. Det vägrade hon att göra. Så det fick en dansare göra istället. Och så är det faktiskt flera operahus som fortfarande löser det här med att det är svårt att hitta en person som både dansar, har en stor stämma och dessutom helst ska vara ung. Men jag skulle nog ändå tro att Strauss, han var nog väldigt nöjd med sin opera som helhet. Det berättas att vid generalrepetitionen så satt han långt fram på parkett i operahuset. Och när det sista ackordet hade klingat ut så blev det helt dödstyst. Det var ingen i publiken som vågade varken säga något eller applådera. Och så tändes ljuset i salongen. Och så vände sig Strauss om så här. Och så sa han, ja, jag tycker att det är rätt bra. Och då kom alla applåderna. Den var ju succé alltså redan på genrepet. Jonas, ska vi ta och kika lite på två av de viktigaste rollerna i den här operan? Fem stycken sa ju Per Feltzin att det är det dysfunktionella paret Herodes och Herodias. Och så har vi också vakten Narrabot som begår självmord. Men så har vi förstås Johannes döparen då, profeten Johanna Ann. Allt kretsar kring honom, men han är kanske inte den mest spännande rollen.
Nej, alltså den här operan är egentligen en enmansopera, höll jag på att säga, men det är helt fel, för det är verkligen en kvinnas opera. Detta kretsar kring karaktären Salome. Alltså denna unga flicka då, denna tonårsflicka, hon inser sin makt över männen i det här hovet. Och hela den musikaliska handlingen drivs egentligen av hur hon kan spela på det. Men också hur hon så att säga, inte ger sig, utan hon ska ha sin vilja igenom. Hennes begär är så starkt så att hon driver det fram till sin spets.
Mm. Och hennes musik är ju som vi har sagt tidigare, den rör på sig och den är inte helt förutsägbar. Men det är vet jag att du tycker däremot Johanna Anns musik som låter så här.
Ja visst, alltså den här musiken, den här profeten, han sjunger ju ganska tonala, ganska fasta tonstrukturer. Man känner igen hur det låter, och han vägrar också att ge vika för något annat som händer i musiken. Så att han är på ett sätt en stabil punkt, men samtidigt är det så fascinerande. De är helt olika, de här båda huvudkaraktärerna, men de är lika fanatiska på sitt sätt. Han är väldigt ensidig, han har profetens totala visshet om att han har rätt, och han vägrar att ge med sig. Och hon är då fanatisk på ett helt annat sätt när det gäller då att få utlopp för sin sexualitet och för sin personlighet. Och på något sätt uppstår ett helt oväntat möte mellan de här båda. De dras till varandra, särskilt hon då, till honom. Och det är någonting kännetecknar. Hon ser någonting och blir sedd, vill bli sedd i hans ögon på ett annat sätt än någon av de andra karaktärerna i operan.
Och nu har vi ju helt naturligt kommit in på Salome då också. Så då låt oss fortsätta där på den här komplicerade rollen som jag sa i början. Bortskämd. Hon har en icke-fungerande mamma. Hon har en styvfar som är totalt upp över öronen betuttad i henne. Om man ska använda ett snällt uttryck. Och som hon måste hålla stången. Hon är fascinerad av Johanna Ann. Och genom honom så får också den här 15-16-åringen sitt sexuella uppvaknande. I den här knepiga världen som Salome då lever i. Och så får det hela också ett brutalt slut. Ja, Salome, en 16-åring med Isolde-röst, lär ju Richard Strauss själv ha sagt. Alltså Isolde-röst, en stor Wagner-sopran-röst. En stor röst skulle sjunga detta. Helt omöjligt.
Ja, det kan man ju säga. Man får på något sätt välja vad man vill ha för en Salome när man rollbesätter den här. Men det är klart, rösten går ju ofta först för många. Men den är en extremt komplicerad roll dramatiskt. Och när Salome då gör entré och presenterar sig, så är det ju i dialog med att hon ser Johanna där. Vi vet från början att de andra i hovet, de är dras till henne. Både då fadern, men också andra i vaktstyrkan. Så att den här begäret efter Salome, det är det första temat vi möter. Och när hon då kommer så är hon medveten om allt detta. Men hon vaknar upp, precis som du sa, när hon ser en profet inlåst. Rättare sagt, hon tvingar vakterna att ta fram honom ur fängelsehålan. Och då sjunger hon till honom. Hon använder alla Bibelns uttryck från kärlekslyriken där i Höga visan. Om hans vita kropp, hans hår, hans läppar. Och att göra den där både vokalt och så att säga, ta upp scenen när första presentationen av Salome, det är en stor prestation.
Det är det, för det är ju inte bara sångtekniskt då den är svår, utan även på ett psykologiskt plan. Höjdpunkten när Salome kysser Johanna Anns avhuggna huvud, den är vämjelig måste jag ändå säga. Men i musiken så skildras det hela mycket ljust. Låt oss lyssna. Ja, så låter det precis när Salome har kysst Johannes döparens avhuggna huvud. Och i slutet sen, då kommer den här ljusheten tillbaka i en durklang. Men den övergår i ett totalt kaos när Herodes beordrar vakterna att döda Salome.
det är alltså så att den här stora slutmonologen som Salome har, den är operans absoluta höjdpunkt, och den är så fascinerande för det är så många känslor som samtidigt ryms i den där. Hon kretsar mellan dem. Det är dels trotsigheten att hon faktiskt har fått kyssa. Han vägrade ju att bli kysst av henne. Hon har nått sitt mål. Begäret har så att säga fått gå i uppfyllelse. Samtidigt så inser hon ju att hon då faktiskt har dödat Johannan för att göra detta. Hon har ju gått miste om den kärlek som kanske då är hennes livs, ja, definitivt faktiskt är hennes livs enda och stora kärlek. Och det där kretsar kring varandra. Det är också en bitterhet. Hade du bara sett mig, då hade du älskat mig och då hade vi så att säga kunnat haft något tillsammans. Och allt det där kretsar då runt, som vi sa tidigare, mellan de här tonarterna, begärets cis-dur där vi hör den här strålande kärlekstemat, och så avslutas dramatiken i C-dur. Vi är tillbaka, antingen är det det gudomliga eller också är det den konventionella moralen som har vunnit till slut.
Så många känslor i den här operan alltså. Vi närmar oss slutet av operaguiden, men Jonas, jag tycker nu ändå att vi måste återkomma till den första frågan jag ställde dig för ungefär en halvtimme sen. Är det här den mest omoraliska operan?
Ja, visst är det det, och samtidigt är det förstås absolut inte det. Vi behöver ju världar i konsten där vi kan få utforska moral och våra relationer till varandra. Det här är ju extremt, det är klart. Men det ger också en möjlighet, det är en sorts frihetszon på något sätt att laborera med det här. Och det kanske är lika aktuellt idag som det var då.
Det är där vi hittar betydelsen för oss som lever nu.
Ja, och sen är det ju så förbaskat bra musik också. Det är ju en sån sensuell njutning att höra den här pjäsen. Så på ett sätt kan man ju strunta i sensmoralen och bara njuta av att man håller fast i 100 minuter ungefär. Man släpps inte ur taget en enda gång. Det är så kul att höra Salome.
Tack Jonas Lundblad för att du var med och sidekickade här i operaguiden om Salome. Och tack också till dig som har lyssnat. Nu är operaguiden slut, och fler operaguider det finns i appen Sveriges Radio Play och på webben sverigesradio.se. Tack för idag och hej!